Hej och välkommen till Top 5 podcast, podden där vi listar saker för att vi kan. Jag heter Elin Jonsson och jag sitter här med Anders Brunlöf. Hur är det med dig?
Hej Elin. Hej. För att vi kan. Det är, vi får bara köra det som tagline, tror jag.
Okej, okay, är det bättre? Jag körde det för att jag glömde bort vad vi har på riktigt.
Jag vet inte om vi officiellt har någon heller. Så är det någon som har något förslag så är de varmt välkomna att lämna in det. Hur är det själv, Elin?
Det är bra. Jag har gnällt på dig en stund nu.
Ja, men det behövs ibland. Det behövs ibland. Den här podden är ju redan nu sen.
Ja.
Om allting går som sig bör, så bör den fortfarande vara ute under denna måndag. Men den släpptes inte där på morgonen som den brukar.
Precis.
För att det är måndag nu när vi spelar in. Måndag kväll,
ja,
närmare bestämt. Det knöt ihop sig, så att säga.
Yes. Hashtag det... livet.
Hashtag livet knackade på och gjorde sig påmind. Har du tittat på Star Wars trailern?
Ja.
Är du väldigad igen?
Ja. Nej, men jag är till och med underväldigad.
Du känner inte att det finns någonting där som känns intressant eller nytt? Eller liksom
jag är nyfiken på rymdsamurajen, men inte mycket mer.
Det är väl den som drar ner peppmätan lite för mig.
Ja, men det är såhär, what the fuck? Vad, va?
Ja, det finns ju massvis med olika planeter som vi inte har besökt än. Så att det är väl en samurajplanet kanske, jag vet inte. Nej, jag gillar ju den jätteskarpt, det är därför jag vill se den också. Framförallt så gillar jag hur den ser ut, att liksom utifrån trailerns sätt, så att säga, så ser den nästan ut som en krigsfilm, fast i, alltså du vet, riktig krigsfilm, som typ Saving Private Ryan eller någonting sånt.
Mm-hmm.
Fast i Star Wars-universumet. Jag gillar ju det, men samtidigt så är det ju en hårfin linje där, men att man vill ha allting mörkare också, och det vill jag samtidigt inte. Jag vill, alltså allvar, ja, men
Nolan-komplex, nej.
Ja, precis. Lite så. Sen tycker jag det är fel att beskylla Nolan bara för det också. Men, ja.
Du
för
vet Nolan, vad jag menar.
Jag vet mycket väl vad du menar.
Det är hans fel. He started it.
Jag vet inte om han gjorde det. Men
gjorde han. Ja, men det är väl han och Fincher egentligen, kanske.
Ja. Fast Fincher är smutsigt mer än mörkt, skulle jag säga.
Mm.
Okej, men du kommer inte parkera dig i biostolen på releasedagen, så att säga.
Nej.
Nej, vi lär väl få anledningar att återkomma till Star Wars även under hösten.
Du tänker inte låta mig slippa det som är säkert.
Nej, alltså jag vill ju inte att, jag vill ju inte att vi ska prata om grejer som du inte finner fascinerande samtidigt. Så att vi får ju liksom stämma av det. Men det är du som får skärpa dig.
Vadå skärpa mig? Det är de som får skärpa sig.
Ja. Game of Thrones-delen, det har du sett, misstänker jag.
Det har jag sett.
Ja.
Allt
hur känns det nu, 3 avsnitt in?
Det känns jättebra.
Ja.
Känns mycket, mycket bra.
Jag såg i avsnittet för bara några minuter sedan.
Ja, vissa av oss såg det 6:00 i morse, men okej.
Ja, jo, men vad fan. Hade jag varit ledig och vaken, så, för du hade väl varit vaken hela natten då, misstänker jag.
Ja, det råkar bli så.
Okej.
Jag har verkligen jättefuckad dygnsrytm just nu. Det var så här, ja. Jag satt och jobbade och så liksom. Ja, men det släpps ju nu. I might as well.
Nej, det finns ingenting som hindrar det rent tekniskt. Känner du aldrig liksom så här att du vill optimera din Game of Thrones-tid? Att du är utvilad och liksom har bullat upp med allt vad du kan tänkas behöva?
Ja, men det gör jag ju ändå. Alltså jag hade bullat upp med nachos och stuff.
Fan vad gott. Mm. Nachos and stuff, det borde stå på varenda jävla meny, kan jag tycka.
Ja.
Ja, andra tankar från Game of Thrones.
Jag tänker ju att Shaggy Dogs huvud är en fake out från, ja, Umbers. Ja. Vad tror du om det?
Det tror jag också.
Vad bra.
Det kändes bara så i hela scenen, helt ärligt, som att nej, det där är inte riktigt.
Nej, men jag tänker att det är alldeles för litet. För att om du tänker på Grey Wind.
Ja.
När de satte hans huvud på Robb Starks vuxna kropp. Det var enormt. Shaggy Dog är 2 år äldre.
Ja, just det. Mm. Vill jag väl få svar på det. Men vart går Jon här nästa?
Jon kommer väl att få höra om Rickon förmodligen. Och bara, ja, fuck you Bolton, nu kommer jag att ta dig. Bastard Bolt 2016.
Är det där det här slaget som det har teasats som kommer stå mellan Boltons och Snow?
Ja.
Du är 100% säker på det nu?
Men vi har ju sett det i trailern. Melisandre har sagt, I saw you fighting at Winterfell. Det är där Bolton säger.
Ja.
Det är liksom, ja.
Det är väl lite där jag känner att det är lite för obvious. Men så. Kritik har ju riktats mot denna säsong av diverse olika personer, mm-hmm, på nätet och sociala medier. Att det går lite för fort nu. Att det går lite som att man vill ha, hur var det någon uttryckte det? Man behöver shock value i varje avsnitt. Nu var det i tredje avsnittet nästan ett bevis på att så inte faller.
Men jag hatar det. Jag hatar när folk säger att det är shock value. Jag hatar det.
Resonemanget bakom det är då att nu finns det inte längre en bok att följa efter, och då behöver man liksom hålla vid vad serien har gjort.
Men vad är chockerande?
Nej, jag säger inte att jag tycker det här är det, vill jag nog säga. För jag tycker också att visst, det har hänt stora grejer, men det har det alltid gjort i Game of Thrones avsnitt.
Mm.
Och jag tycker tempot liksom, det är svårt att bedöma tempot efter bara några avsnitt, men jag tycker än så länge så håller det sig på en rimlig nivå.
Jag tycker att det går lite för snabbt. Jag hade gärna sett att de hade andats lite mer.
Mm, det skulle vara fint med ett sånt här avsnitt som bara utspelades på en och samma plats igen.
Mm.
För det är lite som i första avsnittet just nu, att det är så många plotlines igång, och så vill man liksom dyka in varje vecka och uppdatera oss. Så att, ja, det blir lite för lite av allt det goda.
Ja, och jag hade så här, jag vill ju typ bo i Brans värld. Det är så här, kan vi inte bara stanna där alltid? Så här, ja.
Det är ett ganska, jag vet inte riktigt vad jag tycker om den grejen, men det är väl där, alltså nu har vi redan sett en tillbakablick. Vi kommer väl troligtvis få se mer. Ja, precis, men i veckans avsnitt var det bara en, va?
Ja, men ja, sammanlagt. Precis.
Mm. För det visste vi på förhand, vi som hade liksom ögonen öppna när vi såg trailers och så,
mm-hmm,
att det där är inte nutid.
Nej.
Om det nu finns någonting som heter nutid i Game of Thrones, men ja.
Ja.
Var det meningen från början, tror du, att man skulle lösa återblickarna och återberättandet av storyn och legenden så där?
Ja, det är ju så det löses i boken. Annars är det ju typ minnen, men det får man ju liksom ta del av i huvudet på folk.
Ja.
Och de har ju varit lite, de vill ju inte visa tillbakablickar utanför Bran egentligen. De har ju bara gjort, nej, det en gång tidigare, och det var ju med Cersei.
Precis.
Så jag tycker det är bra.
Vad händer i nästa avsnitt då?
Vad händer i nästa avsnitt? Shit. Vi får se Littlefinger igen.
Tror du det?
Mm-hmm.
Det är ingen, han har varit lyst med sin frånvaro.
Alltså jag är inte synsk, jag har sett previewn för nästa avsnitt.
Jävla fusk.
Och han verkar liksom samla folk i The Vale med Sweet Robin och company.
Mm.
Sansa verkar ska försöka ta sig till Castle Black, om de hinner dit vet jag inte.
Okej. Okay. För henne såg vi ingenting av i det här tredje avsnittet.
Nej, och så kommer vi få träffa Theon. Theon verkar ha tagit sig till Pike. Och Asha är besviken.
Det är väl summerat, Elin.
Ja.
Ja. Ska vi då istället gå in på veckans tema?
Yes.
Det är ju Eurovision den här veckan.
Mm-hmm.
Och vi har ju åtagit oss den ganska komplexa uppgiften ändå att lista 5 låtar från Eurovision-katalogen. Det finns ju en hel del låtar, så nu för tiden är det i alla fall 30 låtar per år minst.
Mm.
Men vi har ju lyckats komma fram till en topp 5 i alla fall, och vi gör som alltid att vi börjar i botten, Elin Jonsson. Enligt topp 5 podcast som är du och jag,
ja.
Vilken är den femte bästa Eurovision-låten?
Teach In, Dinga Dong, Nederländernas bidrag från 1975.
Titta. Ska vi säga det också? Eller vi kan väl gå ut offentligt med att vi har bråkat en hel del här.
Vi har ju det. Du har så sjukt tråkig smak när det gäller Eurovision-bidrag. Det är så här, det hörs typ en panflöjt och kanske lite säckpipa i bakgrunden och så kan man sova till det. Eurovision!
Jag har aldrig sagt att man kan sova till det. Däremot,
nej, det är så jag tolkar låtarna.
Okej. Okay. Ja, nej, nu idag så var det, handlade det snarare om att jag behövde hitta en låt som jag hade i bakhuvudet någon så här, som jag tyckte var bra back in the day. Det var ju från 90-talet. Den kom inte med på våran topp 5 ändå i slutändan.
Tack och lov.
Och du stängde ut mycket annat bra också. Men det här är ju ändå våran podcast. Så det är väl så det ska vara, antar jag.
Ja.
Men dingadong, eller ding-dingidong. Vad jag kan se här på Wikipedia-sidan också, vann inte den här låten. Men det har ju inte heller varit ett krav för att ta sig in på den här listan, så att säga.
Nej, även om det verkar så. När man kollar ja, högre upp.
Precis, precis. Vi måste spela igång den första låten nu. Så återigen, Teach In, Dinga Dong av Nederländerna från 1975. Kanske vore det bra att fråga det här innan vi liksom började spela in ett avsnitt, Elin. Men tycker du om Eurovision?
Jag är inte så här ett superfan, men jag kollar på det när det går. Alltså jag följer inte deltävlingar och sånt. Det är lite
utan det är liksom finalen.
Ja, och det är kul med Twitter samtidigt. Och Tumblr.
Okej, Tumblr har jag aldrig följt.
Alltså det är så... Liksom, det är roligt att se för att Tumblr är så jävla USA-centriskt vanligtvis.
Ja,
men liksom, när det är Eurovision, då vaknar Europa-delen av Tumblr till liv och det är en GIF-fest utan dess lika. Och man bara, hur fan kunde du göra GIF-er av det här? Det går nu! men det är jätteroligt. Amerikanerna fattar ingenting.
Undrar hur Eurovision skulle se ut om USA anslöt sig?
Ja...
Skulle de dominera, tror du?
Vet inte.
För att, alltså, visst, det är en sångtävling och allting sånt, men det är inte som att Sveriges bästa låtar
skickas Eurovision. Men varför skulle vi låta dem vara med?
Nej, vi lät Australien vara med.
Ja, men de är inte världspolis, liksom.
Nej. Nej, jag tänker mig också att det kanske vore bra, för att någonting som jag uppskattar med Eurovision är att man får en inblick i andra kulturer och andra liksom, alltså kanske inte direkt när man tittar på de här små presentationsvideorna eller någonting sånt, men någonstans i Europa så är Eurovision lite av en stämgaffel ändå i vart vi står. Och jag tycker det finns historiskt viktiga stunder som har liksom sträckt sig bortanför musiken, så att säga, i Eurovisions historia. Dana International, för att nämna någon liksom.
Mm.
Men även om liksom landet som representerar då transpersonen eller den homosexuella eller vad det nu må vara inte står bakom det, så har ju den också nått framgång när hela Europa sen har röstat. Så även om liksom det specifika landet inte tycker det är okej, Ryssland, vi tittar på dig, så skiter resten av Europa i det.
Ja, för Ryssland blir ju Dana International en nagel i ögat, men Ryssland skickar ju inte fram sådana. Jag försökte få in Ryssland med dock på topp 5, ja, men det fick jag inte.
En liten nation som faktiskt har tagit sig in, det är Luxemburg. Visst är det en liten nation?
Ja, det är det. Jag trodde att det var ett franskt bidrag, vad fan?
Nej.
Jaha.
Frankrike är faktiskt frånvarande från den här listan, trots allt.
Okej. Där ser man.
På fjärde plats har vi istället Frans Galle. Kan du uttala det här?
Poupé de cire.
Åh, oh, herregud. Ja, Luxemburgs bidrag från 1965. Och det, jag förstår vad du tänker, för att det låter verkligen som ett franskt bidrag. Je suis une poupée de cire, une poupée de son. Mon cœur est gravé dans mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Suis-je meilleure, suis-je pire qu'une poupée de salon? Je vois la vie en rose bonbon, poupée de cire, poupée de son. Mes disques sont un miroir dans lequel chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisée en mille éclats de voix. Autour de moi j'entends rire les poupées de chiffon, celles qui dansent sur mes chansons, poupées de cire, poupées de son. Elles se laissent séduire pour un oui, pour un non. On n'est pas que dans les chansons, poupées de cire, poupées de son. Lesquels chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisée en mille éclats de voix. Seule parfois je soupire, je me dis à quoi bon chanter ainsi l'amour sans raison, sans rien connaître des garçons. Je suis qu'une poupée de cire, qu'une poupée de son. Soleil de mes cheveux blancs, poupée de cire, poupée de son. Mais un jour je vivrai mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Sans craindre la chaleur des garçons, poupée de cire, poupée de son. Du har ju fått en liten hemläxa av mig också, Elin.
Vadå, vi pratar ju om Star Wars.
Ja, ja, nej, 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 inte den. Du var orolig, du lät där.
Ja, men vadå för hemläxa? Är jag så ny nu?
Nej, men alltså vi skulle ju också kolla på årets bidrag.
Just det!
Det vi listar nu är ju historiskt hur det har sett ut, så att säga. Men, ja, men årets Eurovision går ju av stapeln. Finalen nu på lördag.
Yes.
Vilka vinner?
Jag har mina pengar på Frankrike.
Mm. Jag är beredd att hålla med. Även om jag inte tycker att det är den bästa låten, så är den tillräckligt bra för att jag tror att den ska ha vinnarpotential, så att säga. Och den är liksom, den är enkel att se på, den är enkel att lyssna på, och den har ändå någonting intressant.
Och den sjungs av typ en glad Jon Snow.
Ja, det ligger väldigt rätt i tiden i den aspekten också.
Mm.
Ja. Frankrike skulle jag nog också sätta, om vi ska liksom sätta pengar på det. Sen tror jag faktiskt att Australien kan placera sig bättre i år, även om de har dåligt
jag
med grannar.
Jag tror att det kommer att gå asbra för Australien i år, men det är inte en av mina favoriter.
Okej, okay. Jag tror låtmässigt så är nog topp tre för min egen del. Vill även lyfta fram både Armenien, Georgien och Serbien. alla de tycker jag liksom... Det gjorde mig lite obekväm att klumpa ihop dem. Men deras låtar var alla bra, tyckte jag.
Jag föredrog Italien och Rysslands bidrag över dem.
Ja, du har verkligen gått på de här... Vi har ett dokument för tjuvkikeri. Du har verkligen gått på de här säkra bettingarna.
Vadå säkra?
Ja, men Frankrike, Italien och Ryssland har alla nått framgångar i Eurovision innan. Ganska mycket också. Framförallt Frankrike är väl ett sånt här riktigt Eurovision-land.
Ja, men de är ju de enda av Big Five som tar tävlingen på allvar, typ.
Jag tror ju, det här finns väl, jag ska inte säga att det finns konspirationsteorier, men språket har ju haft en väldigt betydande del, upp till en viss punkt i alla fall. Och sen man ändrade reglerna så att alla fick sjunga på engelska om man ville, så har det ju också liksom... Jag ska inte säga att kvaliteten har höjts, för det är jag inte så säker på att jag tycker. Däremot så är det fler lättillgängliga låtar nu än vad det var då.
Men obs, att typ... Okej, Italien sjunger på italienska.
Ja, det är snyggt.
Och Frankrike sjunger på franska. De har engelska element i låtarna, men det är ändå originalspråk. Så.
Och så har det sett ut, alltså det var jättevanligt med lalalala-refränger back in the day. Och de nådde också framgång för att det var liksom någonting man kunde ta till sig och nynna på.
Mm.
Är det däremot på ett språk du inte känner igen, och här är min själva poäng, att även om du inte kan franska så känner du igen franska. Och även om du inte kan italienska så känner du igen italienska, för att det är så bara stora språk i Europa. Säkerligen väldigt många faktafel i det här avsnittet redan.
Ja, ja. Men, det är bara killgissning.
Yes, men jag tror att just franskan har nått framgång. Mycket för att de har tagit det på allvar från dag ett egentligen.
Mm.
De har ställt upp också med kvalitativa artister under flera år. Men jag tror också att språket har en betydande roll. Jag till exempel tycker att franska låter fantastiskt vackert.
Men du förstår det inte?
Nej, okay. jag tror inte behovet är att man behöver förstå, utan snarare att man behöver liksom kunna... Vad ska man säga? Komma ihåg ord.
Ja, men så länge det låter melodiskt, liksom vilket språk man än framför det på, så funkar det ju.
I guess. På vår tredje plats i våran topp 5 så hittar vi också den nyaste låten.
Mm.
Eller ljuger jag för dig nu? Nej, det gör jag inte alls. Den enda från 2000-talet. Och ändå så är den 11 år gammal i år.
Shit.
Ja. Det känns inte som 11 år, men sånt där ska man inte hålla på med, för då får man bara ångest.
Yeah.
Helena Paparizou och My Number One, som hon vann med för Grekland,
yeah,
2005. Väldigt många har väl hört den här, misstänkligen.
Ja, absolut. Hon är ju halvsvensk, eller svensk. Eller...
Dessutom.
Och den är förmodligen svenskskriven också.
Du, jag får med att kolla upp det där, att det inte var så, men, men för att dubbelkolla. Christos Dantis och Natalia Germanio är låtskrivare. Så jag tror inte den är svensk skriven.
Ja, men då så.
Sverige har väl alltså ryckt upp sig, men från ABBA så har ju Sverige egentligen varit en nation att räkna med.
Mm.
Men jag tycker senaste 20 åren har det sett bättre ut än... Eller senaste 15 åren för den delen. Men alltså från 2000-talet och framåt egentligen. Sverige vann ju 99 med Charlotte Perrelli.
Mm.
Sen dess så tycker jag Sverige har varit med i matchen mer eller mindre. Det här är ju såklart också för att man liksom kommer ihåg låtarna på ett annat sätt.
Mm.
För att man har minnet med sig. Men Sverige har ingen låt med på våran topp 5. Men där är det som sagt Helena Paparizou och My Number One med istället. You're my lover. Undercover, you're my sacred passion and I have no other. You're delicious, so capricious. If I find that you don't want me, I'll be vicious. Say you love me and you'll have me in your arms forever and I won't forget it. Say you miss me, come and kiss me. Take me up to heaven and you won't regret.
Treasure I'll ever have.
Varför hamnar Helena Paparizou på nummer tre, Elin? Vi kanske borde förklara oss mer varför låtarna vi spelar är där de är, så att säga.
För att den är klatschig.
Den är klatschig, den är extremt kraftfull tycker jag. Men någonting som jag också gillar som en jävla klyscha, jag vet det. Det är att det låter Grekland från den grekiska låten.
Ja, men det är så här lyror och skit i.
Ja, och just det partiet efter, alltså det som bryggar egentligen refräng till andra versen. Det är låtens starkaste parti i mitt tycke.
Mm.
Där det först är liksom, ja, vad det nu är, violin, nej det är inte violin, nej. Något jävla stränginstrument i alla fall. Och en jävligt, jäkligt säker rytm.
Mm.
Det är väldigt, väldigt viktigt. Så jag gillar den här låten jättemycket.
Det gör jag med.
Vad tror vi om Sveriges chanser i år då?
Jag tycker att det är en ganska tråkig låt.
If I Were Sorry med Frans.
Ja.
Den är radiovänlig,
ja,
i allra högsta grad.
Jason Mraz komplex som händer alldeles för sent på något vis. Du vet, det är osynkat i tiden på något vis.
Ja, och där tycker jag man kan se nästan varje år att något land, eller oftast nästan en handfull länder, kommer med en bidrag som skulle ha funkat för ett par år sedan eller kanske till och med för 10 år sedan.
Mm.
Ibland. Samtidigt så är det ju ibland de som man tycker, vad fan är det här, som till slut går och vinner hela skiten.
Ja, men så här, jättemycket country vibbar i år.
Var det Nederländerna som hade den här riktigt jävla slöa låten?
Ja, jag minns inte.
För den tog sig ingenstans, den bara travade på. Det var ingen höjdare, kan jag säga.
Nå.
Jag gillar ju Frans låt.
Vad är det du gillar mer än?
Ja, men den är bara snygg, tycker jag. Jag tycker han sjunger lite väl mycket i halsen. Och liksom, och när jag säger halsen så menar jag att det låter tillgjort.
Mm.
Så att det inte är hans riktiga sångröst som jag hör, så att säga. Men det gör inte så mycket. Men låten är liksom så här skönt lunkande. Sen är det ingen vinnarlåt, tycker jag. Jag tror inte heller att den kommer vinna. Jag, som sagt, ska jag sätta pengar så kommer jag sätta dem på Frankrike. Även om jag också... Grejen är att jag har en kompis... Som jag nämnt i den här podden förut, som heter Ivan, som har rötter i Kroatien.
Mm.
Och han har spelat Kroatiens bidrag väldigt många gånger. Och den har liksom satt sig i mitt huvud också. Så jag tycker bara, fan, det här låter jättebra. Sen inser jag att jag har hört den plus 10 gånger liksom.
Okej.
Okay. Det kanske inte är så konstigt. Men det vore min underdog i så fall.
Okej.
Okay. Men en rimlig placering för Frans. Zlatan Frans.
Jag tänker kanske 14.
Jag tror topp 10. Jag tror hemmaplan kan spela in där också och få med sig publiken på ett bra sätt. Så jag sätter en 8 på Frans.
Okej. Okay. Det skulle bli spännande. Nu måste jag bara minnas vad jag har sagt också.
Ja, eller så finns det ett ljuddokument sparat någonstans även efter.
Ja.
Nu börjar det dra ihop så ordentligt på våran topp 5 för övrigt.
Ja, vi hittar Katrina and the Waves, Love Shine a Light på plats nummer 2.
Yes, äntligen Storbritannien som vinnare. Jävlar. Det var inte din hund den här gången.
Nej, det var en motorcykel.
Yes.
Fast vadå äntligen? Ja, men brittrunkande kan liksom inte sträcka sig till Eurovision. För de har typ aldrig något bra bidrag.
Förutom Catherine and the Waves då?
Ja, förutom det.
Ja, men de har väl vunnit mer historiskt sett. Men det var också många av de här liksom... tidiga åren då Storbritannien vann mycket.
Men nu är det, they just phoned it in typ.
Ja, men du hade deras bidrag i år med på ett hörn, va?
Nej.
Hade du inte det?
Inte en enda sekund, de var så här en Coldplay-komplex.
Jag tänkte direkt på One Direction.
Va?
Alltså, väl medveten om en sämre version av. Men det är väl ganska ofta vi i Eurovision ser en sämre version av ett hippt band just nu.
Men att du gjorde liksom One Direction-koppling snarare än Coldplay, det känns
ja, men de var lite yngre och det var inte lika snyggt.
Men då lyssnar du ju inte på låten, då tittar du ju bara på hur de ser ut.
Men tyckte du det lät som Coldplay då?
Ja, det låter jättemycket som Coldplay.
Aha. För där kan jag liksom tycka annars att historiskt har det funnits många Coldplay wannabes eller för en del en U2 wannabes i Eurovisions historia. Men jag tänkte direkt på One Direction faktiskt, fast då en sämre version av One Direction.
Nej, sämre version av Coldplay.
Och så är den britter också, för det är väl, ja. Det är väl alla nämnda, höll jag på att säga.
Ja.
Jag vet inte hur jag ska formulera den här frågan, men liksom mitt agg mot Eurovision genom åren har ju handlat om att det inte är de bästa artisterna som ställer upp.
Men det är så himla konstigt resonemang, för att det är ju krav på att det ska vara live. De får inte mima, så liksom alla röster du hör där, det är live.
Mm.
Alltså, du hittar ju inte bättre sångare än i Eurovision, i princip.
Fast att säga att det bara handlar om sången är också fel.
Ja, men alltså, men ändå, det är ju liksom den kvaliteten kan man inte förneka. Och det är liksom, det tar fan överhanden på allt annat. Tycker jag lite.
Fast, jo, jag är helt med dig där. Och visst finns det talang i Eurovision, men samtidigt så är det ju...
Att säga att det är talang är att to cheapen it, liksom. Det är så här, ja, det är grundkravet. Det här är liksom supertalanger. De surna fan inte till. De det går bra för. Det är liksom superröster ändå. Om du tänker efter.
Ja, alltså möjligtvis rösterna. Men låtarna tycker jag är oftast... Det hämtas ju väldigt mycket det här från Svenska Melodifestivalen. Jag är väl medveten om. Men även om rösterna liksom håller allting framförs live på en väldigt stor scen inför väldigt, väldigt många tittare och sådär. Och det finns väldigt high stakes i det.
Mm.
Så, alltså låtarna känns ju ibland... Dels är det väl ett problem i att de ska applicera för så många. För ju mer det liksom du behöver ta hänsyn till, desto mindre friktion och desto mindre intressant att liksom fatta tycke i mitt huvud.
Mm.
Nu tänker jag högt lite grann. Men sen så ser du ju inte, ja, men nämnda Coldplay, som en gång för liksom, ja, säg 10 år sedan var världens största band. Du ser inte One Direction, du ser inte U2, du ser inte, alltså, några av de största egentligen. Vi har några få undantag.
Fast men Irland skickar ju faktiskt Nicky från Westlife i år.
Ja, ah, okej. Okay. Ett undantag i år, 2016. Eurovision har ju funnits i snart 100 år, höll jag på att säga. Men väldigt, väldigt länge i alla fall.
Yeah.
Och tittar du på Sverige så visst, det finns några undantag där också. Men antingen så ställer det The Ark upp, som jag tycker är ett av Sveriges bästa band. Men då är det deras sämsta låt de någonsin har skrivit som de ställer upp med.
Mm.
Eller så är det liksom idolavhoppare. Det är liksom på den nivån. Och jag vet att det finns undantag här, men det kan inte påstå att det bästa ett land har att erbjuda musikaliskt är det vi ser i Eurovision.
Nej, absolut inte.
Nej, och det är lite där jag vill komma åt. Hur skulle en sån tävling se ut? Där vill jag jättegärna se.
Ja, try to make it happen.
Ja, problemet där är ju som sagt, det ska applicera för så många som möjligt för att det är en rösttävling i slutändan. Men ja, jag vet inte. Jag tycker om att leka med den här tanken.
Mm.
Jag kommer ihåg när under 90-talet så tyckte jag, varför inte E-Type med? Och sen på 2000-talet så fick jag svar på det. jag gillar E-Type. Ja. E-Type är lite som Kanye West. En guilty pleasure.
Mm.
Har vi spelat Catherine in the Waves sen?
Jag tänker att du sätter på det lite när du får feeling.
Jag tror jag stack iväg på en sån jävla tankeresa. Så att vi får liksom bring it back to Storbritannien. 1997, Catherine and the Waves, Love Shine a Light. Love shine a light in every corner of my heart. Let the love light carry, let the love light carry. Light up the magic in every little part. Let our love shine a light in every corner of our hearts. Love shine a light in every corner of my dream. Let the love every corner of my dream. And we're all gonna shine a light together. All
Ja, det är ju en av dina favoriter.
Det var ett problem för mig inledningsvis det här med att vi båda är födda på 80-talet. För i mitt huvud så skulle det bara bli låta från möjligtvis sent 80, 90-talet och 2000-talet.
Mm-hmm.
Nu blev det inte så. Och jag vet inte om det är en forcerad tanke från mitt håll som har styrt oss dit. Eller om det är faktiskt så att vi har lyssnat på fler låtar än de vi liksom har upplevt första varvet så att säga. Men Catherine and the Waves i alla fall är en sån här låt där jag hejade så mycket på Sverige det året, 97. Jag kommer inte ihåg vilket bidrag vi hade då. Var det Vilda då? Den Vilda?
Det kan ha varit Den Vilda. Eller typ Jan Johansen eller någonting dylikt.
Ja, ah, se på mig. Eller Blond. Uh-huh. Kommer du ihåg dem?
Ja. Bara hon älskar mig.
Precis. Ja, det är någonstans här. För 99 har vi Charlotte Perrelli, då vinner vi igen.
Mm.
Men vad som händer under de tre åren innan är svårt att liksom kronologiskt ordna. Men jag minns i alla fall att jag hejade på det svenska bidraget. Men när jag hörde den här låten, och nu pratar vi alltså 97, så jag är 12 år, 13, 14, hur fan gammal är jag? Tonåren i alla fall. Men när jag hörde den här låten så var det liksom så, nej, det här är vinnaren. Och jag tycker den känslan finns fortfarande kvar i mig. Mycket också för att så här, superklischigt såklart, men inom ramarna för Eurovision så funkar det väldigt bra. Men jag tror verkligen på, nu blir det lite Nolan teorier här igen, men jag tror verkligen på att det är liksom, det kommer låta så klischigt.
Det är ett så fint budskap för Europa.
Nej, men jag tycker att kärleken är det som gör människan, det är liksom, om vi bara släppte allt för en stund och bara liksom lät, jag vet hur det låter, lät kärleken styra oss.
Mm.
Så tror jag att vi skulle hamna på en bättre plats. Så jag tror det är liksom vägen framåt. Så att när Nolan på bio försöker visa för mig att kärlek är en thing, så att säga, någonting som binder oss samman som vi kanske inte förstår fullt ut, så köper jag det här lite grann. Nu låter det lite flummigt från mitt håll, det vet jag.
När har Nolan gjort det?
Inte Inception, vad heter den?
Interstellar, ja. The fourth dimension is love. Fuck off.
Jag köper det. Fuck off. Det binder oss samman. Och det finns skit med oss själva som vi inte riktigt har förstått än.
Mm.
Det är yeah. Väldigt, väldigt informerad om.
Sure.
Men Catherine and the Waves eller ens 90-talet vinner inte denna topp 5 podcast lista.
Nej, över min döda kropp att den gör.
Vi har varit, nu ska inte du få ta all cred för våra nummer ett här, för vi var väl ganska eniga om att det här är en fantastisk låt från en fantastisk artist.
Ja.
Så vilken är det som har knipt första platsen?
Det är Céline Dion.
Såklart.
Ja. Ne partez pas sans moi.
Oh, jag älskar franska. Jag önskar så väl att jag kunde det.
Vill du veta vad den handlar om?
Ja, vad handlar den om?
Det är typ en, så här, ja, men en hyllningsdikt. Som typ, ja, men du som är så fantastisk. Du som kan göra det här och det här. Och du som kan hämta stjärnorna. Och du som hänger i månen. Och bla 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 bla. Bara dra inte utan mig. Typ.
Okay.
Så här. Ne partez pas sans moi betyder typ gå inte utan mig.
Nej.
Eller lämna inte utan mig.
Men jävlar hur hon gör det.
Ja, fy fan vad bra den är.
Vann bara med en poängs marginalen här.
What?
Ja, över tvåan Storbritannien. Och det här var liksom 88. Så att Storbritannien har funnits där hela tiden, när de kanske inte har dragit några toppnoteringar. Men det känns väl verkligen som ett land som har liksom så här slutat ta det på allvar överhuvudtaget.
Ja, alltså som sagt, de bara ringer in det typ.
Det var tydligen, jag läste lite innan till här, men det var tydligen väldigt stora problem för Céline Dion också under själva framförandet av den här låten.
Mm-hmm.
Och i den schweiziska uttagningen så sjöngs den i en högre tonart än i finalen. Av någon konstig anledning.
Mm.
Hur som helst, det jag gillar med låten är verkligen att det är en ballad och den är så här riktigt jävla svulstig som en ballad ska vara. Men i refrängen så vrids ju tempot upp.
Ja.
Och den drar iväg och liksom tar dig till en plats du inte trodde att det skulle vara på, så att säga, när låten väl drog igång. Den lyckas överraska.
Precis.
Det känns ändå rätt på något vis, Helen, att Céline Dion också vinner hela skiten, för att hela skiten, men i det här fallet är våran topp 5 över Eurovision-låtar.
Mm.
För att hon är ju, ansedd av väldigt många som en väldigt begåvad sångare.
Mm.
Och har ju haft såna här riktiga svulstiga ballader. Har ju ett par stycken i sitt gage, så att säga. Men för mig så är det här så bra som Eurovision också blir. Det här är liksom någonstans planeterna i linje grej. Att en jättebegåvad artist som sjunger en jättesvulstig men ändå spännande låt.
Innan hon har fått en ordentlig karriär typ.
Exakt, exakt. Hon jag vet inte om karriären tar fart av det här, men det har säkert någon betydande faktor.
Mm.
Men hennes största dagar ligger ju framför henne 1988. Så är det ju. Men återigen, presentera låten, Elin, du som kan läsa franska, så tar vi och lyssnar på den istället.
Ne partez pas sans moi med Céline Dion. Kommer här. Douce-toi.
Cherchez l'étoile, vous qui vivez un rêve, vous héros de l'espace, au cœur plus grand que la terre, vous donnez-moi ma chance. Vous allez peut-être trouver de nouvelles musiques. Vous donnez-moi ma chance. Je
allt för topp 5 podcast den här veckan. Vi ett ganska kort avsnitt. Eller så känns det bara så för att vi har spelat musik mellan.
Det där vi måste komma ihåg, att vi lämnar lite utrymme för musiken här.
Precis. Vi vill jättegärna höra vilka favoriter ni har. Och det kan ni berätta för oss på vår Facebook, /topp 5 podcast. Eller på vår hemsida topp5podcast.se, eller så kan ni mejla oss på banankontakt@topp5podcast.se och twittra till oss om ni känner för det. Anders heter Brunlof på Twitter och jag heter Orchid Pussy där. Var det allt? Ni kan recensera oss på iTunes och då får ni en grej om ni skickar er adress.
Tänk vad enkelt det låter när någon annan förklarar. Jag som brukar kunna mala på i liksom 5 minuter om den, hela den här slutpläderingsgrejen. Nu bara chop, 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 klart.
I'm efficient.
Ja, ja, verkligen, verkligen. Men vad gör vi nästa vecka då, Elin?
Då pratar vi pizza.
Det är lite byte av spår här, känner jag.
Ja.
När vi täckt av Game of Thrones, vi har täckt av Marvel, vi har täckt av Eurovision. Nu går vi till pizza istället.
Den bästa platta maten.
Huh. Vad finns det annars för platt mat?
Det finns ju
pannkakor.
Pannkakor. Våfflor.
Vi kanske borde göra en topp 5 platt mat istället.
Ja. Fast råraker.
Råraker, ja, ja. Blodpudding är ganska platt.
Ja.
Fast det är ganska vidrigt också.
Ja, det är verkligen min nummer ett hatmat.
Oj, ja, men kan vi enas i någonting nu i alla fall och sluta vara ovänner igen.
Ja, skönt.
Det är bra. Nej, pizza är ämnet nästa vecka. Och om ni inte har någonting att säga om Eurovision så har ni kanske någonting att säga om pizzor i alla fall. Vilka är era favoritpizzor och varför?
Ja.
Använd de medel som Elin precis förklarade för oss.
Mm-hmm.
Så det är vad vi gör nästa vecka i nästa lista. Yeah. Och vi är tillbaka med ett avsnitt då också. För att allt kan och ska listas.